Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
För 10 år sedan köpte Malmö FF loss Häckens skyttekung Mattias Ranégi i en affär som då var en av de dyraste mellan 2 allsvenska klubbar. 1 år senare nådde han Udinese och landslaget. När våren 2018 träffade Mattias Ranégi för en poddintervju hade han anslutit till Djurgården och talade om suget att återspela inför den allsvenska publiken, men även om de röriga åren utomlands, om kaoset i Millwall, om de bizarra pengarna i Kina och att han var glad att han inte började tjäna stora pengar som ung. Ranégi var även öppen om strulet som förföljt honom genom karriären, om den tuffa kulturkrocken i Blåvitt, om det lustiga är att han bara behövde göra 1 mål i Serie A för att komma med i A-landslaget, om varför karriären i Blågult tog stopp och om när Lionel Messi dissade honom.
Då är det dags för Mattias Ranégi. Ska han göra sitt första mål nu i Allsvenskan sedan 2012 när han lämnade Malmö FF? Här kommer Ranégi. Det är 2-0 Djurgården.
Mattias Ranégi är tillbaka i svensk fotboll. Igen får man väl säga. För den 31-årige anfallaren verkar ha minst 9 fotbollsliv. Efter succén i Häcken och Malmö har proffslivet bjudit på tuffare tider. Och nu vänder han alltså hemåt igen för att spela karriären på rätt köl igen i sin fjärde allsvenska klubb. I den här podden berättar Ranégi att det inte bara var Djurgården som ryckte i hemvändan, utan det var ett helt gäng klubbar.
Jag var intresserad också.
Malmö och Häcken också.
Nej, men alltså Danne var ju villig och sådär. Jag tror inte Danne det var problem. Ja, jag tror inte det var problem med pengar egentligen, utan det var med att styrelsen var lite osäker på mig sådär.
I podden berättar Mattias Ranégi också om varför det inte blev någon succé i landslaget. Och det lätt komiska är att det krävdes att han blev proffs i utlandet för att Erik Hamrén skulle ge honom chansen.
Jag har ju 1 mål mot Milan sen helt plötsligt i landslaget. Jag har gjort 22 mål innan och tydligen inte var rätt spelare i landslaget. Och så är jag det efter 2 veckor.
Och så blir det en hel drös med olika rövarhistorier från hans proffsäventyr. Och Mattias Ranégi berättar uppriktigt om att det bara finns en anledning till att spelare väljer att gå till Kina. Pengar.
Så han fick 120 000 netto per vunnen match i bonus.
Är det sant?
Ja. Hejlöst mycket pengar i bonus.
Så 120 000, fick man det kontant?
Som mack i ett litet brunt papppåse bara. Det var ju dundersvarta pengar. Så.
Ja, här väntar en rejäl åktur med en av svensk fotbolls mest frispråkiga profiler. Men vi inleder som vanligt med en faktaruta och denna gång med lite bonus om Lionel Messi. Ålder?
31. Jag tänker efter lite först.
Familj?
Son.
Bor?
Solna.
Utbildning?
Fotbollsspelare, antar jag. Nej, grundskola och en del av gymnasiet.
Lön?
Inga kommentarer.
Största fotbollsupplevelsen?
England, Sverige. Sverige, England. På invigningen på Friends.
Bästa spelaren du spelat med? Och varför är det i så fall den bästa spelaren?
Jag får nog säga Zlatan. Men jag har spelat så mycket med Zlatan. Nina Tal också väldigt stor spelare. Zlatan kan jag Zlatan.
Vilken är den tuffaste motståndare du stött på?
Samba. I Anchi. För han var en jävla bjässe på. Fysiskt låg jag väldigt i läder. För så.
Har du någon medalj du är lite glad över från din karriär?
Ja, vad är den heter? Den svenska guldskolan heter den så. Skytteliga, ja. Den, vad är den heter?
Ja, det är väl i samma guldskolan.
Typ guldskolan, fast svenska guldskolan. Ja,
den,
som jag vann 2011.
Har du bytt till dig någon tröja som du är lite glad över?
Ja, det är Natales tror jag. Sen har jag... fan vad jag tog i Tyskland. Var det på Dalskis tror jag? Nej, inget speciellt som jag tänkt på. Jag har liksom aldrig, för att jag frågar Messi, men han vill inte ge mig tröja. Så det
är... När var det?
Nej, det var ju när vi mötte Argentina ju. Då spelade jag den Sverige-Argentina ju. Och då du frågade jag Messi, men han vill inte. Jag tror att han hade bestämt med Zlatan innan.
Det var ju lite risigt. Vem fick du byta med istället?
Jag tror inte jag bytte, så jag sket och byta efter det.
Kände man sig dissad då?
Ja, lite grann faktiskt. Men det är med mal förståelse, han visste inte vem jag var. Så att, jag tror att det är på den nivån så lite så byter man tröja så byter man med någon som man själv vill ha tröja med.
Bästa publiken?
Djurgården.
Spelar du på fotboll?
Nej.
Aldrig gjort?
Jo, men vi får inte göra det längre.
Vad har du för favoritlag i Sverige?
Djurgården och Häcken.
Vad har du för favoritlag i utlandet?
PSG.
Och det är för att du bodde i Paris?
Precis. Inte för att Zlatan spelade.
Kollar du upp dig själv på YouTube och liknande för att se några fina mål?
Kan hända. Har hänt.
Vilken är din favoritarena?
Arena? Spela för och spela oavsett.
Spela match på.
Malmö stadion är bra.
Vad är det den har?
Nej, men jag hade en bra tid i Malmö. Det var alltid mycket folk och de är väldigt... jag har ju faktiskt inte spelat på Tele 2 så jag kan inte säga Tele 2. Utan det är... än så länge så är det Malmö.
Vad kör du för bil?
Två bilar. Aston Martin och Audi.
Vad har du för motto?
Jag vet inte. Leva livet, va?
När var senast du grät?
I vintras.
När var senast du var onykter?
Någon gång den här månaden.
Det är alltså april.
Ja.
När tror du på någonting?
På Gud.
Vad läser du?
Så mycket ljudböcker.
Vad lyssnar du på?
Keplers.
Keplers ljudböcker?
Bland annat. Ja. Men framförallt. Ja.
Någon musik?
Ja, blandat. Allt möjligt. Från hiphop till jazz.
Vad ser du på?
Serier.
Hur aktiv är du på sociala medier?
Nej, jag är rätt oaktiv.
För att?
För att det är jag inte så intresserad bara.
Han är klubbens profilvärvning och hoppas på en nystart i sin femte klubb på 4 år. Han vill dessutom göra Djurgården starkare i sin återkomst till svensk fotboll.
I Sverige så är ju alltid, började ju bra och sen har man levt på vem man är och så har det alltid varit mycket lättare i Sverige på det sättet. För det här är du någon på ett sätt som du kanske tillkommer.
Om Djurgården får tillbaka Mattias Ranegi i samma form som han var på slutet i BK Häcken och under det år han tillhörde Malmö FF så har Djurgården gjort ett riktigt klipp. De sista 22 matcherna i BK Häcken gjorde han 18 mål. Och under ett år i Malmö FF blev det 14 mål på 26 matcher. Men det är klart att det är svårt att veta vad den 31-årige anfallaren står idag efter hans berg-dalbanetur ute i världen. Och ska man vara ärlig så har det ju mest gått neråt, även om Kina-året var ett steg i rätt riktning. Starten i Allsvenskan har varit lovande och det är ingen tvekan om att Sveriges högsta serie har fått tillbaka en riktig profil. Hur kommer det sig att du hamnade i Djurgården?
Jag tror att det var många grejer som föll på plats. Bara att det var... Jag lyckades få samma lön som jag hade innan. Och kunna få spela i Sverige, vilket är exceptionellt egentligen. Men det är tack vare att min president i Watford betalar stora delar av min lön. Av anledningar som jag inte vet, men och att Djurgården ville ha mig väldigt, väldigt mycket, och att det var i Stockholm, så att det var tre bitar som föll på plats som blev för svårt att säga nej till. Det var jättekul att få, det är ju ofta det man vill åka ifrån Sverige för att man vill tjäna mer pengar, kan man då göra det i Sverige så är det ju grymt.
Hur kommer det sig just att du föll på AIK? För det är ju ingen hemlighet att du ville till Stockholm, och det var även tal om andra klubbar i Stockholm.
Ja, AIK var på tal. Sen så funkar det inte av anledningar som jag inte vill gå in på. Men, så det var AIK och Djurgården där. Men det just nu känns det jättebra att det blir Djurgården.
Känner du någonting kring just den rivaliteten som finns mellan klubbarna, att man kan hamna mitt emellan? Och...
Ja, eftersom jag bor i Solna så har jag väl känt av det. Och det är ju fascinerande hur mycket folk som är engagerade i Stockholmsfotbollen. Det finns knappt någon som inte har något lag de håller på. Så det märker man ju som spelare. Sen så klarar vi oss rätt bra, vi som är spelare, tror jag. Vi hamnar inte riktigt i den skyttegraven på det sättet, tror jag. Men absolut, det finns en otrolig rivalitet. Man märker ju att derbyn är ju otroligt viktiga. Och Djurgården har ju inte lyckats vinna derby på väldigt lång tid, så att det hade varit väldigt, väldigt kul att få vinna några derbyn detta året. Jag tror att vi, är det någon gång som vi ska vinna, så vi ska definitivt vinna något derby i år. Alltså.
Hur känner du kring den rivaliteten? Kan du vara rädd som spelare att...
Nej, för jag har inte utstått hot, eller jag har aldrig känt av det som spelare. Kanske någon gång i Blåvitt när jag spelade i Häcken, så var det några gånger, men det är annars så, och där fick jag skylla mig själv lite kanske. Nu, nej, jag faktiskt inte, tack och lov.
Vad tror du Djurgården kan göra? Jag menar, man har ju på något sätt gått igenom från den storhetstiden som var tidigt 2000-tal, så har man ju gått igenom ett skifte och gjort sig av med ekonomiska problem, men också ömsat skinn på något sätt. Känner du att efter, jag menar, ni har vunnit premiären mot Örebro, känner ni att ni är ett allsvenskt topplag?
Nej, alltså, det är livsfarligt att säga det efter en omgång. Det är så mycket grejer som ska stämma rätt. Vi gjorde en bra insats allihopa där, men vi mötte också ett lag som vi taktiskt sett gjorde. Och det blir andra matcher, Falkenberg till exempel, det blir en helt annan match, så ska vi ställa om till det, så man får ju se hur vi är som lag och ställa om och hitta energi, och spelarna ska hela tiden leverera och vi ska göra mål, så det är så många grejer som behöver klaffa, men det är klart att den här matchen var ju vår bästa match i år, tycker jag i alla fall, och få göra den i en premiär då, det är klart att det är, alla vet ju hur viktigt det är att komma igång och få en tre poäng så fort som möjligt, så att man liksom inte behöver jaga poäng. Jag tror att framförallt det som är väldigt skönt. Sen vart vi kommer, det återstår att se. Jag tror att efter omgång 10 kan man mer kolla ungefär vart man står som lag.
Du var ju väldigt, väldigt stark de sista åren i Allsvenskan. De som minns dig från Häcken och sen köpte Malmö där, gjorde mycket mål. Vad är det för en Mattias Werneger som kommer till Allsvenskan 2016?
Jag tror att det är Mattias som spelar mot Örebro ungefär, att jag försöker hjälpa mitt lag och med det som behövs i matcherna. Och jag tror att jag är rätt duktig på att känna av vad som krävs, vad som behövs. Men kunna hålla fast boll och vara lite lugn och sen givetvis vara ett hot i boxen. Men liksom inga, så att jag är exakt samma spelare egentligen. Det är mer att man har spelat med många olika spelsystem, så det är framförallt det, så får vi se om det är en fördel eller om det är en nackdel. Men just sista matchen tycker jag det känns bra.
Du fick lite problem direkt med knäna. Är det något man ska vara orolig? Jag vet att du hade lite knäproblem även tidigare i din karriär. Och de svullna upp i blåvitt och så.
Ja, precis. Men det var den tiden där vi... det var så länge sedan, 2007, som jag hade lite broskproblem. Och det är klart att jag var lite rädd för att det skulle komma tillbaka. Det är så mycket plaskgräsmatcher. Och nu i vinter så var de ju stenhårda. Så fick jag reaktioner. Så var det ett mäcke att få bort. Alltså. Men nu... nu är det i fas i alla fall, så får vi hoppas. Det gäller för mig viktigt att bara för att man börjat spela nu, att man inte glömmer av sin egen rehab och de bitarna. Men de är duktiga, kristna allihopa. De håller koll på mig också. Så att det, gör vi det rätt så ska det gå bra.
Du säger att det är samma spelare, men är det något mer du har utvecklat under åren som du har varit iväg från svensk fotboll?
Ja, jag tror jag är bättre lagspelare. Alltså, jag tror att jag är mer ödmjuk som fotbollsspelare. Jag tror att jag jobbar lite hårdare för laget och lite mer rörlig. Och de bitar jag kunde vara rätt statisk för. Det var rätt lätt att vara rätt statisk i Malmö också, för att det var så mycket rörligt runt omkring det. Vi spelar på ett annat sätt i Djurgården, så det krävs mer som anfallare här, tror jag, än vad det gör i Malmö på det sättet. Det krävs ett hårdare jobb, så det gäller för mig att... och göra det. Så jag tror att det är mest det. Att man kanske ser mig röra mig lite mer. Jo, kanske.
Är du en Pelle Olsson-spelare? Det känns inte så. Pelle Olsson känns lite mer... det känns som Pelle Olsson och Mattias Ranegi från två olika världar.
Vi är från två olika ställen. Så är det. Men det, och jag tror att Pelle tycker det är väldigt viktigt att han ser laget, han sitter och spelar. Det gör väl alla tränare egentligen. Men det här är det, oavsett mina egenskaper, så är det då vi spelar så mycket som han vill. För han är tränare, han är vår ledare. Så det gäller att ta till sig det. Sen är det omöjligt för mig att gå in i ett fullständigt mönster 90 minuter. Jag kan liksom inte göra det. Men jag försöker i alla fall att tillgodose hans behov. Så.
Hur mycket diskussion var det med Pelle Olsson innan du kom hit?
Nej, egentligen inga. Det var mest med Bosse. Bara han tog upp allting. Spela filosofi och vi tittade på lite matcher ihop. Nej, jag ville inte att det inte skulle bli Djurgården på grund av att de spelar på ett speciellt sätt. Jag tycker förra året så hade de perioder där de spelade väldigt bra, och sen tappar vi ju Karim och Harry, så det är klart att det går ut lite över vår kreativitet, och därför kanske det ser ut som att vi har spelat lite längre och spelat lite mer cyniskt. Men jag tror att det han anpassar ju laget också efter vad för spelare vi har, och de har lyckats ju väldigt bra med det i förra året också, så att det jag ville inte att det skulle sluta med att jag inte tyckte att jag passade. Jag ville köra på Djurgården, för jag tycker det är en fin klubb på många sätt och sådär. Jag tror att det finns goda möjligheter att åstadkomma någonting bra med det här laget.
Hur är det, du pratar om Bosse, det är alltså Bo Anderssons sportchef i Djurgården. Hur är det att bli värvad av Bosse Andersson?
Nej, jag har nog aldrig blivit värvad i ett annat land. Han ville se mig i träning, sa han. Jag tyckte det var lite konstigt. Men han var väl lite osäker på min status. Så han ville då lära känna mig, som han sa då. Jag tror han redan hade bestämt innan han åkte. Men jag tror att han kanske tyckte det var gött med en gratisresa till Italien också.
Du var i Udinese då?
Jag var i Udinese när han kom och hälsade på. Precis, jag var och tränade med Udinese då. För det är ju samma ägare Watford Udinese, så även om jag tillhörde Watford så fick jag träna Udinese då. Så han kom dit och nej, men han är ju väldigt personlig, så inte som alla andra riktigt sportchefer. Jag hade en väldigt bra relation med Sonny också, för att han var väldigt folklig också.
Sonny Karlsson, precis. Ja.
Han var också väldigt folklig, men annars så här sista tiden så har man ju direkt inte haft någon sitta och liksom snacka skit med en sportchef på restauranger. Jag har liksom aldrig gjort riktigt sådär. Alltså, det var kul. Han är speciell, men på ett bra sätt.
Men hur sålde han in Djurgården?
Nej, men det var redan sålt innan. Jag behövde inte bli såld, utan jag får komma till Stockholm och ha samma lön som innan och spela för en fin förening. Så det var redan... det var redan klart innan han kom. Han behövde inte sälja in någon spelidé eller något sånt där. Eller liksom.
Hur nära var det att du fick fortsätta i Udinese? För att du tillhör ju Watford, vi ska reda ut det lite senare i podden, men du tillhör ju Watford, samma familj äger även Udinese, du skulle träna där. Och det var aktuellt att du skulle spela i CA-fotboll i vår egentligen.
Var rätt nära på det. Vi hade en diskussion där med sportchefen då i Watford, som också är sportchef för eller president, han äger klubbarna båda. Och han var inne på det. Och sen så, ja, så tog de in en annan spelare istället och så försvann en plats. Det var liksom inget mer snack med det. Det kunde mycket väl blivit så. Men jag tror att sista dagarna där så bestämde han sig för att det inte blir så. Och då dök det här upp väldigt snabbt efter det.
Hur känner man då som spelare?
Ja, men alltså det är så mycket upp och ner. Och alltså jag har haft perioder där man känner sig okrossbar, där det bara flyter på. Och sen perioder som senaste perioder där man inte känner sig så liksom, det är inte samma klubba som vill ha det, det är inte samma länder och sånt där. Men det är jobbigt i början, men sen så kommer man in i det att man hajar det liksom. Man är väl medveten om det också, att åker man till Kina och hänger bara 12 baljer, ja men då kommer det kanske inte. Man blir ju bortglömd också. Så är det ju. De prestationerna som jag gjorde förr i tiden, de är ju liksom, det är smått preskriberat nu. Så nu gäller det. Så vad jag vill nu är ju att jag ska kunna på något sätt bounce back. Även om jag skrev på ett sånt långt kontrakt, så att ekonomiskt är det okej, så vill man ju fortfarande roligt på plan och spela ett land där man trivs socialt och de här bitarna. Och det, om man inte, jag tycker att jag lyckades rätt bra i Kina, men som sagt, det är ingen som har sett de delarna riktigt så.
När du kommer nu till Djurgården, du är utlånad en hel säsong, sen har du ett halvår kvar med Watford då. Vad är målet med fotbollen?
Nej, men alltså jag till exempel, jag är nog en av få som inte sätter målsättningar, för jag tycker bara det, jag vet inte, jag går ut och spelar fotboll för jag tycker det är kul och så gör så bra, så får man se vad saker och ting hamnar. Alla kommer ju veta om jag gör en bra säsong eller ingen bra säsong när året är slut, och då står jag i en väldigt bra situation om det går bra, för att då, för det första har jag ju visat både Watford och Udinese, för det är klart att de har koll på vad jag gör i år. Och sen står man väl i en bra situation med även i Sverige, om man vill stanna i Sverige. För jag kan ju signa med en klubb tekniskt sett i januari. Eller så går man utomlands igen. Så att på det sättet så är det en otroligt bra grej för mig. Bra möjlighet som få spelare får, tror jag. Att de kan komma till Sverige som är så pass bra skyltfönster. För att spela fotboll i ett lag som man gillar. En stad där man tycker om. Och sen kunna liksom skapa sina egna möjligheter här på något sätt.
Hur kände du kring det sug och drag som finns kring svensk fotboll med publik och sånt? Det är ju kanske lite mer. Det var ju mycket drag i Malmö, men jag menar, annars har det ju tagit fart överallt.
Ja, men jag tror att folk fattar inte det, folk som är kvar i Sverige, som är i Sverige, för man har ingenting att jämföra med riktigt, men jag har spelat utan, alltså det är exceptionellt bra tryck och inte många matcher som inte är laddade. Alltså, allsvenskan är väldigt, och jag följde allsvenskan även förra året, och det är ju liksom, det är ju matcher här som jag alltid kommer komma ihåg som några av de största matcherna liksom. Det är ju, och nu spelar man för Djurgården också som har ett bra, jag menar, bara i Örebro så var det en helt otrolig stämning. De är ju fantastiska, våra Djurgårdsfans. Och det är väl det som jag gillar med Stockholm, att det är tre så pass stora klubbar som har så mycket folk och så mycket rivalitet och som fortfarande är väldigt bra lag med. Så att det är just den biten med vilka som är bäst i Stockholm och sånt, vi måste ju slåss om också. Så det är så jävla mycket bitar med svensk fotboll som mår bra just nu.
Jag kommer tillbaka till det lite med AIK. Träffar du dem eller liksom?
Nej, jag lät mina agenter då. Det var ingen klitter, det var bara frågan ställdes även till Malmö och Häcken också. Så det,
om de var intresserade av dig? Och du, nej från Malmö, nej från
Häcken?
Nej,
de var intresserade också.
Malmö och Häcken också? Och Malmö också?
Ja.
Vad avgjorde då?
Deras styrelse.
Ja, okej. Okay. Helt enkelt budet?
Nej, men alltså Danne var ju villig och sådär. Jag tror inte
Danne Andersson, sportchef.
Ja, jag tror inte det var några problem med pengar egentligen, utan det var mer att styrelsen var lite osäker på mig sådär. Så hittade väl han Norman efter.
Kjartansson, islänning som gjort succé i Norge och sen Kina.
Ja, det ser jag. Så det kunde det bli, men samtidigt, jag vet inte fan om jag kanske hade valt Djurgården ändå. Alltså, jag var väldigt bestämd att jag ville till Stockholm på grund av min son är här. Så att jag ville ju liksom vara med mer. Och Häcken var ju också. Men då ville någon sälja han Jeremy, ja, så att det var det som var grejen. Då hade min agent fått sälja Jeremy.
En spelare, ja, att de får öppna upp för
precis.
Dig.
Mm.
Och sen AIK fanns med där och sen tog de Danny Avdic.
Ja, de tyckte jag var lite för dyr då. För då fanns inte den dealen med Watford.
Att Watford skulle ta lönen.
Den fanns inte på agendan när AIK var med.
Känner man någonting kring, jag menar du har spelat i Blåvitt, Häcken, Malmö, nu Djurgården. Känner man någonting kring liksom vilken klubb jag hör hemma i? Eller är det bara, jag är bara liksom en, jag tar ett jobb. Ungefär som jag byter från Expressen
till D4. Ja, men det är lite speciellt det där. För att det är många snackar om klubbkänsla och allt sånt där. Men det är liksom, det vet man ju själv som spelare med att från klubbens sida så är man ju inte egentligen mer än en arbetare heller. Va? Så det är liksom inte, man vet ju det. Folk som har gjort stora grejer för sina klubbar, varit länge i en klubb. När de inte levererar längre så blir de utslängda liksom. Så det är väldigt konstigt att man begär det av spelare samtidigt det här. Jag tror att klubbkänsla är bara någonting som, det är ingenting man bestämmer, utan det är bara någonting man känner. Man känner en speciell, jag känner ju en speciell grej med Häcken, men det är mycket mer med Blåvitt. Men jag har också, min tid i Häcken var mycket bättre. Så det blir så här, du kommer ju ihåg klubbar på ett positivt sätt där det har gått bra. Väldigt få som tycker om en klubb där det inte har gått bra. Det blir även om klubben och allting runt omkring är superbra och människorna och allting, så är det ju oavsett. Hade du en bra period som fotbollsspelare? Ja, men då kommer du förmodligen känna extra med klubben helt enkelt. Och det är så, därför jag känner som en Blåvitt, för att jag inte är nöjd med min tid i Blåvitt. Så därför så känner jag inte så mycket, även om jag är göteborgare och höll på Blåvitt när jag var liten. Så på något sätt så min session var inte den jag ville, så då känner jag inte lika starkt för klubben.
Jag läste ett citat av dig du intervjuade i Göteborgsposten i deras helmagasin 2 dagar. Där du sa apropå fans liksom att men ena dagen kan de spotta på dig, nästa dag älskar de dig. Det finns ingen kärlek från fansen. Det de gillar du gör på planen om du gör det bra. Det där att spela för fansen som en del går ut och säger ibland, så känner inte jag. Vi blir så häcklade och fans har inget tålamod. Det är klart att fans vill ha en spelare som alltid gör bra matcher. Men så fungerar det inte.
Mm. Sen tror jag att fansen... Nej, men jag står för det. Men sen tror jag att fansen... kan också få extra tycke för en spelare och acceptera mer hans motgångar och medgångar. Det fanns väl någon, fanns inte någon högerback i Djurgården som är otroligt populär, även om inte han var den bästa högerbacken. Vad vill han heta? Han var ju utländsk.
Joel Riddes.
Ja, precis. Han är ju en kon i Djurgården, även om inte, även om många tyckte kanske inte han var alltid tillräckligt bra. Så jag tror att det vill man ju, man vill ju gärna ha det, men jag tror att det, fans ser ju till laget mer än, såklart mer än till spelarna, så vi är ju där för att leverera. Men det är klart att vi spelar för fansen också. Jag till exempel tänkte, det första jag tänkte på när vi vann mot Örebro nu, att fan vad gött för fansen att de kan få en hemmapremiär och vinna och du vet, att få en bra hype inför fortsättningen och sånt. Så det var det första jag tänkte på nu, och det gjorde jag ju till exempel till Kina. Jag har ju fått en kärlek för den här klubben också redan faktiskt. Men det är ju... Jag har ändå bara gjort 2 matcher, men det är... Jag vet inte. Men jag tror att Stockholm kommer bli mitt hem med. Så det är klart att jag extra gärna vill bli populär i Stockholm.
Om vi går till din utlandskarriär, så... Du gjorde ju succé i Malmö. Så köpte du Udinese dig på ett 5-årskontrakt. Det lät som ett fantastiskt avtal.
Mm.
Varför, och du gjorde mål mot Milan och kom med i landslaget, vad hände liksom sen som gjorde att du, det inte bar iväg i Serie A?
Nej, men det, ja, nej, jag fick ju 2 matcher efter den Milan-matchen där, som tränare inte tyckte jag gjorde en tillräckligt stark insats. Och sen så hade de en kille som heter Muriel, jävligt talangfull colombian som hade gjort det bra året innan, så var jag varit skadad när jag kom. Och sen blev han frisk, gjorde mål på sin debut. Och Di Natale är ju Di Natale, så det spelar ingen roll. Han spelar ju alltid. Och Muriel fortsätter göra mål. Han gjorde väl 12 mål i den säsongen. Så det är sådana små bitar liksom. Jag hoppar säkert in 19 matcher. Men ofta 5 minuter kvar av matchen. Eller 10 minuter av matchen. Fast liksom ingenting att göra riktigt. Och sen för jag tappade jag tålamod lite. Nej, det gjorde vi inte. Men de ville att jag skulle till Watford och prova där. Där det startade väldigt bra också. Jag gjorde 4 mål på 8 matcher där i början.
Sen det var engelska championship. Stor dock från Serie A till championship. Det är olika typer av fotboll.
Olika typer av fotboll, men jag tycker att jag anammade det rätt bra. Det funkade, jag spelade rätt bra där. Och sen tog jag ett rött kort. Sparkade på en kille.
Tog ett rött kort? Alltså var det medvetet?
Jag fick ett rött kort. Jag blev ner... Det var någon frispark där och sen vägrade han släppa upp mig, han som höll fast mig liksom. Så jag gav han en spark på smalbenet och så fick jag ju, om det var 3 eller 5 matcher avstängning. Och efter det så var jag också ute. Så det är små grejer i ens karriär, små beslut som gör. Och sen fick jag inte den kicken i landslaget heller. Underpresterade i landslaget. Och, jag vet inte, det är såna bitar som kan... Så, jag menar, hade jag fortsatt göra mål där i Serie A så kanske jag spelat Juve idag, vem vet liksom.
Fast ändå, man tycker det är så konstigt att en klubb köper en spelare på 5 år. Mm. Det är ju inga små pengar, de betalar rätt mycket pengar, ja, till Malmö FF. Du fick ett väldigt bra kontrakt på 5 år. Och så har de inte mer tålamod. Eller så är det du som inte har tålamod.
Ja, alltså... Ja, men sen har vi också den här situationen när jag var i Watford. Och... jag pratade med min sportchef efter det året och sa att säljer ni inte Troy? För att Troy Deeney som var vår nummer 1 där ville ju Queen's Park Rangers ville ju köpa han. Det året där vi inte gick upp till Premier League. Och jag ville bli startman där. Och jag sa det till dem. Och de sa det själva. Säljer vi Troy så är det du som kommer få spela. Men så blev det inte så. De sålde inte han. Och då hade de precis köpt in Vidra. Alltså spelade i Tjeckien mot landslaget nu senast. Och han hade ju tillsammans med Troy året 2 år innan gjort 40 mål ihop. Så att, och mycket för att han kom vill de ju inte sälja Troy. För att de vill ju verkligen gå upp det året. Och då var det 2 sådana fasta spelare som jag kände att det här, jag har inte tålamod med det här. Jag kan inte sitta där och bara titta på dem. Och då vill jag gå på utlåning. Och det var ju då även Igga då kom han som spelade Prem nu. Så jag var ju på bänken när jag började ligga. Jag satt ju på läktaren när jag började. Du ser ju vilken skillnad, vad konstigt det kan bli. Va? Och så då bestämde jag mig. För då ringde Ian Holloway med från Millwall. Och var så in i helvete sugen på att få mig dit. Och då hade jag även spelat i Watford. Så du ska inte gå dit. Men så gick jag dit. När det inte gick så bra.
Ian Holloway är en galning. Frågan var en Jordic som
honom. Ja, och hela klubben är galningar kan jag säga. Jag har aldrig varit med om en sån klubb. Alltså det var så inne. Det var liksom... Vi fick höra det mesta. Och de krossade folks bilar efter matcherna. Och det var
fansen?
Bara, ja, visst. De är södra London, de är helt galna där borta. Alltså. Och man kände sig hotad. Det var dåliga träning. Det var dåliga de ville bara ha långa bollar på mig. Och så skulle jag stångas med de här monsterna här på backlinjen. Liksom. Och jag bara, alltså, så vi kom ju fram med det efter 2 månader. Bara att vi bryter det här. Vi skiter i det här. Det funkar inte för någon av oss. Och då fick jag gå tillbaka till Watford.
Vänta, jag bara stannar i Millwall. Fick du din bil sönderslagen?
Nej, jag fick inte.
Men du kände dig liksom hotad?
Ja, lite så.
Efter bara... matchen?
Ja, men alltså när om vi torskade så där så fick vi gå och gömma oss nästan. Det var liksom de otroligt aggressiva människor bara runt. Alltså de, jag vet inte, det var ju ett bottenlag men de trodde att man alltid skulle vinna. Och blödde man inte i pannan så hade man inte gjort en bra match ungefär. Alltså det är klassisk 90-tals engelsk fotboll liksom. Så jag tror att de, många modernare fotbollsspelare har väldigt svårt att anamma det där liksom. Att det handlar om att... Det är blåslagen, det är då de har gjort en bra match i stort sett. De
och Ian Holloway körde hårtorken.
Ja, han var ju klassisk också, Millwall. Alltså, såg och skrev. Han blev ju utvisad, tror jag, 4-5 gånger på säsong. Liksom. En riktig galning, alltså. Populär tränare i England, men jag tror att han är lite för omodern nu, kanske, för att inte vart han tränar nu. Men jag fick ingen bra kontakt där. Han tyckte att jag skulle slåss i stort sett på planen. Jag bara, jag är inte den här spelaren, det funkar inte. Och då när jag gick tillbaka till Watford så hade ju Watford blivit tränare också. Så han Beppe som gillade mig ändå som jag fick spela med. Han var ju borta, så var en ny tränare och då hade jag ju inte gjort någon vidare i Millwall. Och då hade ju Igalo börjat leverera där också. Och då sa tränaren, jag har 4 anfallare, jag har 5 anfallare, jag vill inte ha någon mer. Så jag fick ju titta på där i 3 månader i stort sett. Och då kom ju ringde ju staden med där i januari, så kom till Kina skulle du få.
Micke Stahre ringde
Micke Stahre, ja. Då hade han ju tagit över den där ledningen. Och så han, skulle du få en kasse pengar och får du spela med. Och jag...
kasse pengar, ja, var det så han sa?
Ja, nej, det är lite så. Nej, men jag vet inte, men det får man väl erkänna som spelare till Kina går man för att man får bra med pengar liksom. Det är ingen som kan säga.
Vad fick du?
Nej, men det kan vi inte kommentera på. Jag vet inte, men jag kan säga vad vi fick i bonus kan jag säga.
Ja.
Ja. Så jag fick 120 000 netto per vunnen match fick vi bonus.
Är det sant?
Ja. Hejlöst mycket pengar i bonus.
Och fick du pengar för mål också?
Nej, det hade jag inte. Jo, det hade jag, men jag gjorde över 15 mål hade jag.
Men så att det sista, du stannade på 11 eller 12?
Ja, men alltså de här bonuspengarna på målen var ju ingenting jämfört med vunnen matchen.
Ah, okay. Alltså, så 120 000, fick man det kontant?
Smack i ett litet brunt papppåse bara.
Är det sant?
Ja.
Vad fan har du gjort av det? Satt i Panama som alla andra?
Nej, men det var på kontot. Lite pengar
kvar. Ja, men gick man till banken med 120
000? Gick till banken, ja visst. Gick till banken, det var inga konstigt. De tog emot de pengarna. Det var ju dundersvarta pengar. Alltså. Det var ju liksom... Men det är bara, de hade ju kontakt med banken, så det var liksom mer problemet är ju att få pengarna från Kina till Sverige därifrån.
Ja, det går inte.
Eller, jo, det gör det. Det gör det. Herregud, nu har jag sagt att det är svarta pengar.
Ja.
Ja. Ja. Nej, men ja, det var ju smart. Nej, men nej, det var vita pengar. Men det är bara lite svårt att få det på... Det är lite svårt med kineserna släpper inte ut pengar ur landet. Det är det som är problemet. Det är vita pengar, men de släpper inte ut pengar. Jag har lite pengar kvar i alla fall.
Mycket pengar låter det
så. En del pengar, ja.
Som du inte får ut alls? Är det...
Jag kommer få åka till Kina och fixa det.
Och ta ut det då?
Nej, då får jag ju skriva på massa papper, så därifrån kan man föra över pengar till Sverige.
Varför blev du inte kvar i Kina? Det låter ju som man kan ordna pensionen där.
Stare vill ju ha mig kvar där. För det tveksamma var ju om Stare skulle få vara kvar där. För han hade ju sin klausul att han gick de upp så skulle han få förlängt. Och vi hade ju en bra tid. Jag och min anfallskollega gjorde 32 mål där. Så han var ju väldigt nöjd med oss. Men i Kina så är det lite så att vi hade en annan president i början. Och sen kom det en ny president och köpte klubben efter halvåret. Och han vill ju ha sina egna värvningar. För det är väldigt mycket status på värvningar. Så att han vill inte spela med spelare som en annan president hade då. Så på det sättet var det därför de tog in då. Men samtidigt ville de ha svenska spelare. Det var de väldigt noga med. Så därför inte för att Moshek och Bangor är speciellt svenska. Men de spelar i Sverige i alla fall. Så jag tror att Mörk och Fager löste de två spelarna till den klubben också.
Men du hade egentligen velat köra vidare i Kina om du hade gått?
Ja, men alltså i alla fall med Stara i alla fall. För jag tyckte mycket om han. För det var rätt kul. Jag tänker mig mycket också för att jag hade inte så mycket annat. Det är väldigt bra att spela i Kina ett par år. Alltså ekonomiskt är det klockrent liksom. Samtidigt som det är en liga som går upp och upp. Och sen är det topplag det laget att spela med också. Så de har säkert lyckats att gå upp också.
Men jag intervjuade Stare i podden. Då lät det ju som ett rätt påvert liv. Man reste väldigt mycket, mycket inlåst på hotell, förläggningar.
Ja.
Språksvårigheter, det är ju...
De bitarna allting. Är ju kanske inte det man saknar. Det är det ju inte. Men jag tror att år två är lättare. Jag pratade med Backman också. Som hade varit året innan också i Kina. Så han gjorde ju två år där. Och han sa ju att det är ju tydligt lättare år två. När man kan det mesta. Man känner till allting. Och sen är det ju ett fantastiskt klimat. Det får man inte glömma. Det är ju typ alltid varmt där. Det är liksom, jag tror att det är våren kommer redan i mars. Och sen är det varmt tills oktober. Så att... Det är nice klimat. Sen är det mycket hundmatcher, riktigt kassamatcher också. Det är ju betydligt roligare att vara hemma än att spela här. Alltså.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bra skarvat och Ranegi där! Mattias Ranegi! 1-0 av Udinese i 40 minuter! Han lurar Rabiati. Och han utnyttjar läget som dyker upp i sin första match från start här i ligan.
Mattias Ranegis första utländska proffsäventyr i Go Ahead Eagles blev aldrig någon succé. Efter ett halvår var han tillbaka hemma i Göteborg och fick starta om i BK Häcken. Och det var först efter ett år i Malmö FF som han blev aktuell för en ordentlig flytt. Italienska Udinese la upp över 15 miljoner kronor för anfallaren som fick en rivstart i Serie A och tog både plats i startelvan och gjorde mål mot Milan. Och många trodde nog att det bara var starten på en framgångsrik karriär. Men verkligheten blev en helt annan.
Om man går ännu längre tillbaka så du har ju en karriär som på något sätt man kan ändå lyfta upp. Att man ska aldrig ge upp egentligen. För jag menar, de som kan din story vet ju att du slutade ju spela fotboll. Det var ju rätt struligt. Strulig ungdom och flyttade till Paris till din pappa. Och sen tog du upp fotbollen på låg nivå igen. Och liksom väldigt snabbt gick upp. Division 5 i Masthugget.
Nej, Masthugget spelade jag tills jag var 14 tror jag, så slutade jag spela fotboll och så började jag spela fotboll sen när jag var 20 tror jag, och då gick jag till Majorna.
Just det, Majorna.
Det var division 5. Då spelade jag en säsong, det var mitt första år som anfallare också.
Vad hade du spelat innan?
Mittfältet, ja. Det var mitt första år som anfallare. Jag vet att jag gjorde 20 mål där. Så snackade jag med min tränare så alltså, jag måste säga till honom, vad tror du, kan jag spela division 2 eller har någon kontakt där? Så, ja, det kan du väl, men nu får vi vara beredd på att du kan få sitta på bänk, sa. Ja, men jag kör på det liksom. Så kom vi lärje där. Vi var ju till Gunnese först, men de ville inte ha mig. Så vi gick till lärje. Och så gjorde jag 25 mål där. Då var det här Blåvitt som fick upp ögonen för mig. Så det gick ju från division 5 till Blåvitt på två säsonger.
Och då hade du även Martin Dahlin som agent. Och
ja, precis. Jag tror att jag fick Martin när jag var på väg till Blåvitt.
Så att det gick väldigt snabbt liksom allting upp.
Ja, det får man ju säga. Kom ihåg den här, de hade någon sån här Unibet-grej i division 2 där. Bästa spelare i division 2. Och så fick vi då, vi som hade vunnit, fick vara med på fotbollsgalan. Och sen fick vi ju hänga med till Brolins klubb.
Undici.
Som var riktigt het på den tiden. Jävla häftigt alltså. Kom ihåg. Massa snygga damer. Och få sitta där med Ravelli och Jesper Blomqvist. Det var rätt coolt alltså. Ja, riktigt coolt.
Du fick smak på det.
Ja, jag fick smak på det, definitivt.
Men kamratgården, där blev en kulturkrock.
Alltså inte kultur. Folk tror att jag är någon ghetto-kille från Angered. Jag har fått helt fel. Jag är från Majorna. Så det är inte så att det var
där kultur. Bodde jag när jag bodde i Göteborg.
Ja, jag var i Angered i ett år. Så jag var liksom ingen Angereds ghetto-kille. Utan det var mer, krocken blev ju att jag aldrig hade haft ett jobb i hela mitt liv. Framförallt det, jag hade svårt med tider, jag hade svårt med gruppkemin som det är i en fotbollsomklädningsrum, och folk tyckte jag var lite gapig och fick lite skit för det.
Jag menar, nu har du ju varit i massa klubbar. Är Göteborg och kamratgården sämre på det att ta in andra typer så att säga?
Definitivt, det tror jag. Nu har inte jag varit på kamratgården på många år, men det är väl inte bara jag som kan säga det. Herregud, det är ju många spelare som har varit väldigt svårt att komma in i en grupp. Det har varit en sluten grupp i Blåvitt, och det är lite så här, det är den här klassiska utomlandsgrejen lite, att man ska förtjäna sin plats för att bli mottagen och sånt där. Nu har jag varit så många klubbar, så nu vet jag, nu kan jag jämföra med andra klubbar. Så det är Blåvitt var, och då var det också. Vi spelade med en riktig gammal skola, Bengt Andersson och Ölme och Niklas Alexandersson och sånt där. Förr i tiden var det ju så, mer kanske. Att det var.
Och det var ni som bar grejer?
Ja, absolut. Jag var inte så ung när jag var i Blåvitt, så jag slapp nog faktiskt det. Ni är ju alltid yngsta. Jag har nog aldrig varit yngst egentligen, så jag har aldrig behövt bära vattenflaskor och sånt. Men det var ju ändå, det blir ju så med, kommer från division 2. Alltså det är ju ingen som så på det. Men sen har jag varit annorlunda. När jag har varit i andra klubbar efter Blåvitt, så har jag haft en annan. Alltså jag har haft en annan. Jag har ju varit en större spelare, kanske riktigt Malmö och sånt där. Och då ledde jag ju skytteliga fortfarande. Och sen så har det ju alltid varit. Och sen utomlands så började det om lite. Där kände jag igen lite Blåvitts symptomen, att det är tuffare. Speciellt om du inte... Många är ju uppvuxna i Blåvitts akademi och sånt. Och då är det lättare att glida in med en kille från Larry Angered som kommer som inte riktigt har koll på sakerna och sånt. Det kan vara rätt tufft. Alltså.
Vilket ansvar låg på dig att det inte funkar?
Nej, men det är klart att ansvaret låg på mig med. Sen kan jag tycka att Blåvitt, det de gjorde fel lite, det är att de inte såg riktigt vart jag kom från. Och då tänker jag mest träningsmässigt att de tränade mig helt fel. Alltså det var liksom, det var bara rakt in och mycket där snacken om att du ska bli ett monster, du ska väga 100 kilo liksom. Alltså man kan inte gå upp 10 kilo liksom. Alltså då kommer hans egenskaper försvinna. Jag var ju rörlig, jag har ju alltid varit rätt liksom, inte bara en sån bronkare, men det var mycket sånt, skulle stå där och göra frivänning, jag har gjort en frivänning hela mitt liv, ska göra det på 120 kilo liksom. Alltså, så det är klart att, och den massiv träning också, jag tror att vi tränade, det var ju då Stefan Rehn och Jonas Olsson kom, och då tog de ju med det, Stefan Rehn tog ju med den träningen som Djurgården har haft sina 2004-2005, då hade de ju tränat som monster, så även Blåvitt-spelarna var ju, så vi tränade dubbelpass måndag, tisdag, onsdag, ett pass torsdag, dubbelpass fredag. Och så ledig helg. Och den helgen jag fick ju inte tillbaka med energi knappt, så jag hade behövt 4 dagar nästan för att jag fick ju problem med knäna där, så jag fick ju broskproblem och uttänt ledman, och skulle jag då rehabba, så skulle jag liksom cykelpass en timme intervaller varje dag. Alltså det var bara totalt helt fel upplägg. Vilket fuckade upp 2 år mitt i min fotboll, helt klart. Det är helt övertygad om. Sen ansvaret på mig låg ju kanske att jag inte skulle varit så slarvig.
Nej, det finns ju mängd av stories, ja. När du kom, liksom alla skulle samlas 9:30, du kommer 10:00 och säger att det måste vara ett fel på informationen.
Ja, den är klassiker. Ja, nej men precis lite så. Jag fick ju precis barn vid den tiden också. Så jag blev ju pappa där också. Så det var ju liksom inte optimalt. Alltså att ha ett skrikande barn hemma och fixa hela den biten. Jag blev gravid väldigt mycket snabbare än vad vi trodde hon skulle bli. Så vi var ju inte redo att vara föräldrar heller. Så att det är mycket, jag kan ändå ge mig själv en ursäkt att det var lite för mycket att ta in i början.
Vad var hunden, katten, glassen?
Mm. Har du hört den?
Ja, den har man ju hört.
Ja, herregud. Det var ett spelsystem som vi ändå hade när vi vann SM-guld, vilket är fascinerande då. Så det fick vi ta med året efter med, men det var ju verkligen. Det fanns 3 sätt som vi skulle... Det fanns 3 spelfördelning, kan man säga. Så var det den klassiska, jag kommer inte ihåg om det var hund eller katt. Men det var en långboll från försvararen ner i hörnflaggan. Så skulle den spela tillbaka, som skulle skjuta inlägg då. Och det var ju liksom, då var det, skulle jag spela med... Ja, om det var Hussein eller om det var någon annan liten gubbe, så skulle jag ändå gå och springa ner i den här hörnflaggan och slå in bollen på en gubbe som liksom, alltså det var bara så här, redan då kände jag att man måste vara lite mer individuell med vad man för spel. Har du en gubbe på 1,95 som har gjort hur mycket mål som helst på huvudet, ska du inte ha han nere i hörnflaggan? Det var så här störande. Och det var,
men det gick inte att nå Ren Olsson. Det gick inte att nå Ren Olsson
med
det.
Var jag med att säga det?
Hunden, katten,
ja, hunden, katten skrek de på träningen hela jävla tiden. Alltså. Och det var då, alltså, 2 andra spel. Men jag kan tänka mig att det är bara så här, det är väldigt jobbigt som fotbollsspelare. Du måste löpa. Alltså, när din egen kreativitet och din egen förmåga till att typ göra det oväntat, att det bara blås bort, att det liksom, gör du inte så får du typ inte spela. Det är rätt frustrerande när tränaren är så inbitna på exakt liksom. För då blir det ju så att varje spelare, det första de tänker på är att göra den lösningen, så även när den lösningen är låst och den är låst, den lösningen, men då blir någonting i hjärnan, och så kanske man tappar boll istället, för då liksom, det ska ju vara naturligt fotboll. Vilken lösning är bäst att göra nu, kan jag tycka.
Lyftet blev att du förvisso gick till Go Ahead Eagles, ett snabbt gästspel som man kanske kan glömma. Och sen gick du till Häcken och där fick du fart på din karriär. Mm. Vad var det Sonny Karlsson och Peter Gerhardsson gjorde?
Nej, jag tror inte de gjorde någonting. Jag tror bara att jag fick jävla massa förtroende där och Peter Gerhardsson gillade mig. Och då hade jag ändå kvar lite av den slarvheten som jag hade i Blåvitt. Men det var bara med att de typ, ja, de såg att min prestation... De får ta det lite. Sen hade de en helt annan vana. Vi har lite struliga spelare. Vi har ju haft alla möjliga spelare som har varit i Häcken. De har ändå kunnat hantera det. Det fanns en annan mottaglighet till det nya, och det är ju så, de har alltid haft lite brassar och lite, och de är duktiga på att hantera den biten. Och Gerhardsson, jag tror framförallt att Gerhardsson ville ha en striker där som kan spela, fördela boll, få med, vi spelade med Paulinho också, få med de gubbarna, kan komma med fart, och det gick ju fantastiskt bra i Häcken redan från början egentligen. Så
det... Fanns det någon tvivel när du gick, jag menar då, ett gästspel i Holland som inte var så lyckad och sen till Häcken, fanns det någon tvivel att fan, det kommer inte bli något av min fotboll?
Jo, men jag tror att tack vare det att det, jag aldrig varit den spelaren som har trott att jag skulle bli fotbollsspelare när jag var ung, och inte hade jobbat mig igenom alla junioruttagningar och allt sånt där, så har jag varit väldigt sådär att jag är nöjd med min situation, och jag hoppas att alltså, jag liksom inte... Jag hade målat upp när jag var liten att jag skulle bli fotbollsspelare, kanske i unga år. Men sen så jag var ju bara tacksam att Sonja hade det förtroendet för mig. Och sen märkte jag ju direkt att det här, nu rullade ju på liksom. Och det var en helt annan typ av träning också. Det var inte lika mycket bygga muskler och liksom, det var mer lir. Och det passade mig väldigt bra, Häcken. Alla spelade runt omkring, och det var en bra, väldigt bra tid för mig att vara i Häcken. Alltså... Och sen, tack och lov, sen vem vet, hade jag inte börjat så bra som jag hade gjort, så hade jag kanske inte varit där, idag, där jag är idag. Utan det var ju min språngbräda på något sätt.
Fanns det någon plan B att om jag inte blev fotbollsproffs?
Nej, jag har aldrig haft det. Nej, ingen plan B. Jag gick ju en kockutbildning i Paris. Det var väl den som var plan B då kanske, men den tog jag inte superseriöst. Men jag gick igenom den i alla fall.
Och efter några år i Häcken så talades du om utlandet, du kopplades ihop med olika flyttar, men ändå blev det Malmö FF. Hur kände du det att flytta inom Sverige?
Ja, jag var inte helt nöjd med det. Jag kommer ihåg att jag snackade med min agent, jag hade Oliver Cabrera då. Och han tryckte ju väldigt mycket på att det funkar inte att sälja spelare från Häcken helt enkelt. Det är för jävla svårt alltså. Det är, när scouterna och agenterna kommer till Rombergsvallen så går de innan matchen är klar. För att det är så oproffsig miljö på något sätt. Och det är för lite folk. Och det är liksom... Så han tyckte, gå till Malmö så säljer vi dig sen. Och det blev ju faktiskt så också. Så det var ju därför. Sen var det ju... Ja, Häcken fick ju sinnessjukt mycket pengar för mig också. Så det blev en väldigt stor verk. Men då hade ju Malmö kalkylerat det i stort sett. Jag hade gjort 18 mål innan jag gick till Malmö. De köpte mig för 15 miljoner tror jag. Så de värdet fanns ju i mig redan egentligen på något sätt. Så jag tror inte det var så stor chans. Så hade ju Malmö i Europaspel där. Så att det, och jag kände väl fan, för att spela i Europa, komma till Malmö. Det kanske är min väg jag måste gå.
Och det blev ju också så. Kände du, du var ett år i Malmö. Kände du att liksom du tog kliv genom att flytta dit? Eller var det same, bara det en annan miljö?
Ja, men det är skillnad att spela Malmö och i Häcken, alltså på så många sätt. Häcken är ju, Häcken det och Häcken jag spelar i då, vi var lite för ojämna helt enkelt. Så det, liksom, det blir aldrig att man hänger kvar där i toppen. Sen har de ett fantastiskt år efter det jag gick. Men då när jag var där, så den här vinnarmentaliteten fanns inte riktigt i Häcken. Man var glad om man vann, men det var mest att man skulle spela bra fotboll. Jag tror att de har väl ändrat den lite nu, men... Malmö var ju topplag, och sen hade jag faktiskt en av mina bästa vänner som spelade Malmö också, Daniel Larsson, med, så det var väldigt kul att komma dit och sådär, och kunde höja min lön lite grann och sådär.
Hur var Rickard Norling med det här med noggrannhet och tider och liknande?
Ja, men jag var mognare fotbollsspelare i Malmö. Alltså det var jag. Jag hade väl någon miss där kanske. Men Rickard var mycket mer... Han var jävligt cool av sig. Men sen var jag inte alls... Jag var mognare som fotbollsspelare.
Men ändå, så du sagt någon intervju att i Malmö gjorde en del dumma saker. Varken tränare och klubbledaren ville att jag skulle vara på dåligt humör eller vara olycklig, så de bitchade inte. Det är så, det kommer alltid finnas spelare som blir annorlunda behandlade.
Jag kommer inte ihåg att jag sagt. Jag har säkert sagt det. Ja, men alltså jag hade en otroligt fin status i Malmö. Jag kom ju som en stor fotbollsspelare i skytteligan. Jag hade ett jävla självförtroende och spelade bra. Alltså det så ja, men det tror jag. Alltså alla fotbollsspelare blir lite särbehandlade. Det är liksom så är det. Man, alltså det, jag har ju varit på den jag har varit en liten fotbollsspelare, så jag har varit en stor fotbollsspelare. Det är klart jag kan märka att det finns skillnader på små grejer ibland, men även större grejer som kan hända. Så är det ju även när jag var i Italien och England och det är Troy Deeney som alltid kom sent stort sett. Men det är ingen som tog upp det med han. Liksom. Så att, jag tror att som tränare med det vill försöka ha... Det som tränare tycker vi är att laget inte stör sig och att det är sen små grejer, jag tror inte att de orkar egentligen ta upp den energin heller, men de är väldigt måna om att laget inte stör sig på det här då. Så ja, jag var rätt fri i Malmö, men det funkar, allting funkar.
Hur är det att spela ett sånt år där på något sätt ändå det är målsättningen är att gå till Malmö, men den långsiktiga målsättningen är att studsa ut. Att, ja. Känner man en press då att liksom, fan måste göra mål nu? Nu vet jag att nu sitter det scouter därifrån. Och...
Jo, men det gör man. Men sen känner jag ju så även mot Malmö med. Alltså, jag menar, jag var ju tvungen att fortsätta leverera, men jag hade ju ett väldigt... Jag gick ju mitt i säsong egentligen till Malmö. Så jag var ju... Det rullade ju på, jag vet inte när jag gjorde det, men jag hade lite svårt att göra första målet i Malmö. Men när det väl kom så rullade det vidare liksom och... Det hade fantastiska matcher med Malmö, Helsingborg-derbyt. Vi hade ju 4-0 mot AIK efter 45 minuter. Så vi hade ju talangfull Hamad och Durmas och Wilton. Och... Jag hade väldigt bra spelare i Malmö. Så vi bara flöt på. Så jag tänkte, jag hamnade aldrig i en sån situation att nu känner jag att det funkar inte. När jag var Malmö. Det gick på. Vi vann matcher, vi spelade bra. Så att det... Och jag har alltid varit sån här att även om bollen inte går in, så det som jag tycker är viktigt är att jag funkar i spelet framförallt. Nästan så att jag känner hellre att det funkar i spelet, jag gör inte mål, än att det inte funkar i spelet att jag gör mål.
Du nådde ju landslaget till slut. Under en lång tid i Allsvenskan gjorde du ju väldigt mycket mål, men Erik Hamrén var inte intresserad av dig, eller var han det?
Nej, det där är lite roligt alltså. Nej, men jag blev ju intagen i landslaget, det var en 2 veckor efter jag hade lämnat Allsvenskan. Jag var ju rätt frustrerad över det, för att jag tyckte att jag var tillräckligt bra för att spela i landslaget även när jag var i Allsvenskan. Nu börjar jag ju ta in allsvenska spelare, men jag tror också att det är en liten diss mot hela Allsvenskan med att man är tydligen inte tillräckligt bra för att spela i landslaget bara för att man spelar i svenska ligan. Jag håller lite med om det. Jag tycker att det är den fotbollen du spelar som betyder. Och sen är det klart att ja, det är lite bättre motståndare. På det sättet kan det visa att du är bättre. Men att jag gör ett mål mot Milan sen helt plötsligt i landslaget. Jag har gjort 22 mål innan och tydligen inte var rätt spelare i landslaget. Och så är jag det efter 2 veckor. Men jag tackar ju för det ändå att jag kom med till slut.
Jo, men hur reagerar man ändå?
Ja, men när jag kom med så var jag ju bara nöjd med det. Så var jag ju bara nöjd med det.
Fast garvar man ändå inte åt att här kommer jag inte med på ett helt år. Och så gör jag ett mål i Serie A. Som förvisso blev det enda målet jag gjorde i Serie A.
Det faktiskt, ja.
Och det tar dig till landslag.
Ja. Det hör man ju själv att det kanske inte. Men det var väl kanske att jag var så pass. Han kanske kände att jag var väldigt nära. Men sen när jag väl blev proffs med att nu tar vi han liksom. Alltså, nu är han mogen. Något.
Vad säger du när du tittar tillbaka till din tid? Du startade ju ändå.
Men till exempel nu så är ju Kujovic med landslaget.
Ja,
han har ju en säsong som jag hade.
Ja. Men han har ju ändrat lite inställning till Bahoui och Emil Forsberg och liknande när de var i Allsvenskan. Så kom
de Vicky som var med också.
Men hur kände du själv när du kom med i landslaget?
Ja, det var ju en ny grej. Det var ju liksom det nästa grej. Det var ju... Det var ju jävligt stort och det är rätt nervöst också, för då spelar du helt plötsligt inför ett helt land, vilket jag aldrig har gjort innan. Det tar på nerven att spela landslaget. Det är inte lätt. Jag tror att det är därför så många spelare inte kanske får ut sin potential i landslaget. Det är inte lätt att spela för en hel nation. Och det var väl det som jag vet inte, jag tror alltid jag har varit cool som fotbollsspelare, alltid bara malt på. Jag kände även när jag kom till Udinese, jag bara körde, men så landslaget var ändå så här. Det var lite nervöst. Och det tror jag syntes i mina prestationer också. Så.
Du fick starta ändå en...
Ja, när jag startade mot Färö-matchen. Vilket var en riktig skitmatch. Och sen startade jag väl även... Sen var det mest träningsmatch efter det tror jag. Spelade mot England. Startade mot Argentina. England gjorde en okej match. Argentina gjorde ingen vidare match. Jag hade för mycket så här, halvdanna prestationer tror jag i landslaget. Och sen är det mycket... vet att, Hamrén pratade med mig att det var väldigt viktigt att starta matchen. Så för det, när jag slutade starta i Serie A, då fick jag ju inte spela med sig.
Hur var det att komma in i gruppen? Var det som kamratgården eller var det enklare?
Ja, jag känner ju några spelare som är i landslaget då. Men, nej, det ska jag nog säga att det nej, men där är det ju mer. Men det är med all förståelse också, för de här spelarna spelar inte med varandra heller. Förstår jag menar, det är liksom inte, man träffas inte hela tiden. Så att många som har varit där innan, de har ju sina de polarna som de tycker om. Liksom. Men så här, där tror jag att det handlar om, där är alla, jag tror att alla är accepterade av sina, för att man har kommit hit för att man är bra spelare. Så det är liksom inte det som är frågetecken, utan det är ju mer vilka man tycker om och hänger med, tror jag.
Hur var, jag menar, det var ju en superstjärna redan då, Zlatan Ibrahimovic, ja. Apropå det här att komma in i omklädningsrum, spelare särbehandlas, hur var det kring honom?
Om man särbehandlas? Ja. Nej, men han är ju sin egen värld. Alltså han behöver inte särbehandlas. Han är nej, men han är en otrolig aura, Zlatan. En pondus liksom. Lite som dina tärer som man också känner av. Även om du inte säger eller gör någonting, så är det en aura liksom. Det är mycket. Och han är ju på ett pedestal, men det ska han ju vara också. Han är liksom, det blir det, vad du är, åstadkommer. Den respekten är ju så på vilket jobb som helst. Om du är bäst på din byrå, så är det klart att du särbehandlas också. Så är det. Så det där var inga konstigt.
Och sen en del, jag vet inte om det spelade roll, men jag menar, du var inblandad i någon incident i österrikiska alperna i samband precis innan en uttagning, och du var misstänkt för misshandel. Jag vet inte ens vad som hände med det. Är det nedlagt eller blev du dömd? Eller?
Jag tror att det är nedlagt faktiskt.
Du har aldrig hört?
Jag har hört, men jag har inte hört någonting på länge.
Ja, okej. Men det var något stök. Ja. Och det bidrog, jag vet ju, någon landslagsledare sa att off the record, liksom, nej, det blev inget mer landslag för honom. Fick du den signalen?
Blev det någon landslag efter det?
Nej.
Nej, du ser. Nej, men jag tror att jag visst absolut det spelar roll. Jag tror att jag alltid kommer dras med lite att jag är stökig och sådär. Och då tror jag att det blir ännu mer påtagligt och ännu mer bevisat på något sätt. Och sen tror jag att ja, nej, men jag hade väl aldrig gjort någon skillnad i landslaget, så det var nog rätt lätt att kapa av mig det, tror jag.
Men de hörde aldrig av sig igen?
Det kommer jag inte ihåg. Jag vet inte, det var rätt länge sedan. Jag vet inte om jag pratade med, jag tror kanske jag pratade med Albeck efter det. Men, eller om det var Rist. Så de ville mest kolla vad som hade hänt. Och sådär.
Var de oroliga? Att
det lät så i alla fall.
Att de var oroliga att det spillde på landslaget, eller? Eller var de oroliga för dig?
Ja, de var oroliga för mig, och liksom, de var ju bara, ville ju se vad som hade hänt, om det stämde och alla sådana här bitar.
Det finns ju, ja, du vet ju precis som du själv vet, att det blev ju en fråga som kommer upp, och det finns ju ett antal incidenter. Ställer du dig någonsin frågan, vad fan hamnar jag alltid i sånt?
Ja, för att det är inte så många incidenter. Det är om de hände en gång vart annat år kanske. Det är en incident som jag ofta, som inte alltid klarar mig ut, utan att det spiller över någon avstängning eller någon större kaos i klubben. Det var väl någon gång jag fick stryk på något ställe, vilket där jag kanske inte borde varit, men ändå. Så det får jag ju skit. Det var ju en tjej som slog mig på käften, så det kan man ju fråga om det egentligen var mitt fel. Sen hade jag väl Österrike som jag ändå tar på mig, men det var ju 2 år senare, tror jag. Och sen, alltså, vad finns det mer egentligen att ta på?
Nej, jag vet. Det är ju mer händelse att då de körde efter bussen i Udinese när du missade någon buss.
Ja, men det är
och sen inte, var du ute i Udinese när du fick böta för att du var ute när du inte skulle vara ute.
Nej, men så många som har kommit 5 minuter sent till en samling.
Ja, ja,
och du bara. Ja, jag försöker med, men det är klart att det blåses det upp, och så på något sätt ska det läggas i min korg av dumhet. Alltså, jag tycker bara, de var idioter som körde ifrån mig efter 5 minuter, kan jag tycka. Den här utgången, alltså, jag var inte uttagen i laget och jag gick ut någon innan och fick böta 100 000 spänn. Alltså, jag tycker bara det är helt absurt att straffa någon på det sättet. Men det läggs i bunken på något sätt. Men
hur är det med Djurgården? Säger de att liksom, men fan, går du ut om du vill, kör du ditt race, bara du levererar på planen. För jag menar, vissa kan ju ha den inställningen.
Ja, nej, men det kan man inte göra i den här staden Stockholm heller. Det är, jag har jättebra kontakt med Bosse, han vet ju själv. Och det är det speciellt att spela i Stockholm, man kan inte röra sig precis som man vill. Och man kanske inte ska ta en öl till maten 2 dagar innan match. Och bara så här små grejer som egentligen inte behöver göra någon skillnad, men som inte ser bra ut. Bosse och jag har en bra kommunikation där, för att han tror ju också att jag gillar att gå ut extremt mycket. Men det är faktiskt så. Det är bara att jag alltid syns när jag väl är där.
Ja, det är ett helvete att vara långt.
Eller hur? Ja, det är svårt
men,
att...
Men om du... Har du någonsin sökt hjälp liksom? Eller för att tackla den här typen av problematik? Som ju ändå, även om du säger att jo, men det är bara små grejer som läggs på varandra. Så är det ju ändå... Det finns ju liksom ändå... Ett visst grejer som har hänt som liksom...
Ja, nej, jag har aldrig känt att jag behöver hjälp för jag tror att jag försöker få ihop och leva ett vanligt liv som fotbollsspelare också. Jag tror att det är för det är den ålder jag är med. Jag är 31, jag gillar att kunna liksom också, jag kan inte bara sitta hemma. Jag kan inte bara spela fotboll och sen titta på fotboll på TV hemma. Jag tycker det är ostimulerande. Så att jag kan tycka om att röra mig bland folk och som en vanlig människa. Sen så vet man att man kanske inte kan göra det alltid, men att kunna göra det någon gång. Om den dag jag känner att nej, nu är jag är inte tillräckligt bra fotbollsspelare för att jag lever så här, ja, men då får jag ju ta hjälp. Men jag har inte känt att det går ut över mina prestationer. Det är mer i så fall att visst, dum grej och det är sig. Jag kanske gick ut någon gång för mycket där. Och de var väldigt så där att man absolut inte får gå ut. Men det här med tid och sånt där, det är liksom, har jag inga problem med längre. Så att det...
Kan du tycka att man ibland från fotbollssida behandlar spelare alldeles för mycket som barn?
Ja, men jag tror att det är för att det är det här som kommer tillbaka med träning. Att många lag, alla spelare tränar exakt likadant och exakt lika mycket. Och det gör man inte utomlands till exempel. Jag tror att man är mycket mer framkant där. Man tittar mer på individer och jag tycker att det är samma sak. Även livet runt omkring med. Då kan man ska ställa andra krav på unga spelare. För att de är liksom i sin uppbyggnadsfas. Och de är en snubbe som är 31 som har spelat proffsfotboll i 10 år. Men det finns med. Men det kan vara ännu mer så. Att man, och det, så är det ju också. Men vi bara poängterar det. Att jag tror att det är, man på det sättet. En ung fotbollsspelare behöver en annan ledning än vad en äldre spelare gör.
Du har ju varit del av, som du säger, precis proffsfotbollen lång tid. Och en värld av agenter, pengar och allt sånt. Vad har du sett?
Jag har inte sett. Jag antar att vi fiskar för några smutsigheter här. Nej, men jag har inte sett så mycket smutsigheter. Jag har inte sett det här klassiska agentsmutseriet. Jag har haft mina duster med agenter, men inte om pengar direkt. Och utomlands så är det väl mer... Jag vet inte, det är så mycket större pengar så att det är klart att det blir skillnad, men vad som är störst, det är ju just spelarna som är utomlands, att de är lite annorlunda. Med spelare till exempel med en kille som gick till Milan när han var 16, så han tjänade 600 000 när han var 16 bast, absurd summa i alla fall. Och han är ju väldigt speciell, han är ju klassisk, men han har aldrig städat, för att, och han lagar aldrig mat. På grund av att han har pengar. Han behöver liksom inte göra någonting själv egentligen. Så de bitarna märker man mest utomlands. Att folk är väldigt medvetna att de har väldigt mycket pengar. Här i allsvensk klubb så behöver inte min kompis som sitter vid sidan om. Han behöver inte vara mer annorlunda än någon som jobbar på ett kontor här i. Fast där är fotbollsspelare så otroligt medvetna om att nu ser ni inte att jag gör så här med 2 apostrofsträcken, men att de är så medvetna om att de kanske är lite mer värda, eller vad man nu kan säga, så mer än en andra person. Och det är också på grund av att supportrar och folk runt omkring höjer upp spelare otroligt mycket mer än vad man gör i Sverige.
Finns det en fara för att spelare tappar fotfästet?
Men jag är väldigt nöjd i alla fall att jag inte blev proffs jättetidigt och tjänade massa pengar när jag var ung, tror jag. För att jag märker det. Jag hade inte velat vara den typen av spelare som inte kan förstå och som aldrig tittar på prislappar. Jag tror att mycket jobbigare för dem sen när man väl slutar spela fotboll också och fortsätter leva den otroliga lyxen som många lever i. Det kan bita en ärslig. Det kommer, sån kommer jag aldrig bli, för att jag har jobbat på närbutiker och filerat fisk i Torslanda och jag har haft alla möjliga konstiga jobb. Väldigt korta jobb, visserligen.
Men jag har ändå varit där. Nej, vad konstigt. Men om, när jag tänkte på när du menar att jag fiskar om smutsigheten, så är det inte bara det, utan det är mer så. Hur upplever man det själv? Jag menar, man skriver ett femårskontrakt, men man är ändå på något sätt någon slags stycke kött som flyttas runt av en familj som äger tre klubbar i Europa, och sen plötsligt är man i Kina. Och att man inte är så mycket, visst, man är jättevälbetald och det är ju fantastiskt om man sysslar med sin hobby, men samtidigt finns det ju en baksida också.
Ja, men det finns ingen sån här att man, som våran sportchef till exempel, Bosse Andersson, som kommer in och frågar hur folk mår och känner på spelarna och bryr sig och ringer för att snacka skit. Den finns inte utomlands. Jag tror inte i någon klubb, alltså, om du inte då är en väldigt värdefull spelare. Men det fanns ju en gubbe i Watford som fick guldklockor och han blev extra liksom. Men det är också för att han levererade på planen. Mycket mer i Sverige märker man att de också ser till människan än vad man gör utomlands. Och man är ju ett stycke kött, man är ett stycke välbetalt kött liksom. Det finns ju ingen som känner sig så, kan känna sig så liten och ovälkommen som en fotbollsspelare kan i jobbiga situationer. För du har ju både fans som kanske hatar dig, och sen kanske du har en klubb som bara vill bli av med dig. Kanske vill sälja dig, försöker trycka bort dig från klubben. Och det är jävligt svårt och jävligt tufft som fotbollsspelare att gå igenom det här perioden.
Har du varit med om det själv, att de har försökt trycka bort dig?
Ja, lite. Men jag tror att säga att du är mycket yngre och att kunna ta det då. Jag är ändå äldre och jag är ändå åstadkommit så mycket som jag är stolt över, men att när du är där du inte själv riktigt vet vilket, alltså hur du är som fotbollsspelare, också har det ändå, det måste vara jävligt tufft alltså.
Är du rädd att du liksom blåser alla pengarna, för du tjänar pengar under kort tid och man vänjer sig just vid en livsstil och shopping och så, eller är du liksom...
Nej, jag är jätteekonomisk faktiskt, jag är faktiskt väldigt bra med pengar. Jag köpt hus och fastighet och försöker vara väldigt duktig med pengar, så jag är väldigt duktig med pengar, även om jag också tro på att man ska också leva i nuet. Så jag spenderar inte så mycket på det.
Hur är det att byta klubb hela tiden? Det måste bli en rotlös tillvaro. Jag menar, från Häcken så var det ett år i Malmö. Sen var det Udine och sen var det London. Och sen var det två olika klubbar i London. Och sen var det Kina och sen var det Stockholm.
Ja, nej, den biten är inte optimal på något sätt. Jag tror inte det är någon fotbollsspelare som verkligen vill ha det så. Men man får hela tiden försöka hitta nya möjligheter när man står och stampar. Och det finns saker som jag inte borde gjort. Men man vill hela tiden framåt. Det finns ju folk som sitter på en bänk i 3 år och inte vill röra sig. Alltså, så det är upp till dem också.
Jag tänker mer det rent praktiska.
Ja, faktiskt... det är ett helvete kan jag säga. Alltså. Du ska ha grejer där. Och jag hade ett lager i London och bil i London och saker i Italien och pengar i Kina. Och det är ett jävla bollande alltså. Så de bitarna är rätt jobbiga alltså. När det är korta. Man kan liksom inte rota sig någonstans riktigt.
Känner du ett sug efter det?
Men det gör jag. Jag rotar mig gärna i Stockholm. Men det har jag ju också gjort när jag köpt lägenhet i Stockholm. Så jag vet att vad som än händer året efter det här, så kommer jag alltid i framtiden bo i Stockholm i alla fall.
Har man någon hjälp med det? Är klubbarna duktiga på att hjälpa en liksom och fixa allt praktiskt?
Ja, han är inte lika hjälpsam när du ska därifrån dock. Då skiter de i det. När du ska dit så brukar de lösa det, men när du ska därifrån så är det liksom, nu är det upp till det. Det är då där, när jag skulle ifrån London, när jag ska ifrån Italien, alltså det är då det är jobbigt.
Och där finns inte någon hjälp från agent, utan då har de tagit sina arvoden och dratt vidare eller sysslar med andra grejer.
Men de har så jävla mycket att göra, agenter också. Men det är klart att jag pratar med Fager och Mörk som jag har kontakt, så de har säkert hjälpt mig att hitta en flyttfirma liksom. Men det är inte så att han står och hjälper mig att packa, det kan jag ju säga.
Nej, något kanske du
förståeligt.
Kanske du gör själv. Ja. Nej, annars var jag nöjd. Okay. Stort tack.
Ja, det var kul med.
Ja. På väg in på Kaknäs så möter jag Djurgårdens tränare Pelle Olsson som frågar om jag ska göra en podd. Jag svarar ja och tillägger att det är med Mattias Ranegi. Sucken från Djurgårdstränaren
Och skaket på huvudet säger allt om att han var lite rädd för att det skulle bli lite väl frispråkigt. Jag tror inte Pelle Olsson behöver oroa sig. För det viktiga är att Mattias Ranegi gör målen för Djurgården som rivstartat allsvenskan. Och då kommer han nog bjuda på en och annan rubrik. Men det tror jag att Pelle Olsson kan ta så länge klubben hänger med i toppstriden. Och det med en anfallare som gör vad han ska på planen. För det är ju det som är det viktiga. Det lärde sig Häcken och det förstod kanske IFK Göteborg också i efterhand. Podden snurrar som vanligt vidare och närmar sig nu nummer 100. Och efter det är det tänkt att vi kanske gör om exempelvis faktarutan. Så har du tips på det så är jag tacksam om du skickar in det till olof.lund@tv4.se eller till Twitter @oloflund i ett ord eller Instagram @oloflund i ett ord. Som vanligt är det Olle Junell Lindberg som producerat podden och sett till att den blivit spetsigare och vassare med alla de här nyhetsklippen. Tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.